Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gör, Herre Jesus, den sanningen viktig för våra hjärtan att du är vårt allt. Att du vår sak för vår räkning gjort riktig. Då alla människors synd du betalt. Hjälp att vi må lita därpå. Och för din tron med frimodighet stå. Amen. Predikotexten är tredje årgångens evangelium från Matteus 24 kapitel, verserna 36 till 44, som vi lyssnar till i Jesu namn. Jesus säger: men om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på marken. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade ska människosonen komma. Amen. Herre helige far, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Är du orolig för hur det ska gå för dig när Jesus kommer tillbaka till dom? Det är det viktigaste ämnet som finns i livet. Dagens evangelium talar om att många ska stå utanför. Det är oerhört allvarligt det som vi hörde i första årgångens text. Dörren stängdes igen. Dagens predikotext jämför med Noas tid. Då en massa människor straffades för sin ondska. Det är naturligt att vi känner en viss ängslan inför framtiden. Inte minst inför domedagstemat. Det temat har ju varit populärt, särskilt i år. För det har talats om att det blir domedag i december i år. Därför att majakalendern slutar. Ja, sådana saker ska vi inte fästa för stor uppmärksamhet vid. Ingen vet dagen eller stunden. Jag hoppas att du innan jag slutar ska se var grunden finns för att vi ska ha frid inför den dagen. Först ska vi granska det som texten vill berätta för oss, det som vi har uttryckt i orden. Ingen vet dagen eller stunden. Det har gjorts otaliga försök att beräkna tidpunkten för Jesu återkomst. Till de mera kända hör Jehovas vittnens utläggningar. Det var en man som hette Charles Stace Russell på mot andra delen av 1800-talet som sa att Jesus ska komma tillbaka år 1878. Det hände inte. Sen ändrades tidpunkten till 1914. Då kom första världskriget, men Jesus kom inte tillbaka. Ändå höll han fast vid att Jesus hade kommit tillbaka på ett osynligt sätt 1914 och upprättat sitt rike då. Det var den officiella läran som Jehovas vittnena har haft långt framåt i tiden. Men sen har man också konstruerat ännu ett årtal, 1954. Och jag vet inte egentligen vad de har för tal idag. Enligt Jesu tydliga ord är det självklart meningslöst att spekulera på det sättet. Det som vi kan slå fast är att Jesus kommer tillbaka. Enligt Apostlagärningarna 1 ska han komma tillbaka på samma sätt som lärjungarna såg honom fara bort. Nämligen, han lyftes upp ifrån dem och ett moln kom och tog bort honom. Och han säger därför också i Uppenbarelsebokens första kapitel: se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Det är bara en sak som skiljer här från Apostlagärningarnas första kapitel. Då var det lärjungarna som såg honom. Men enligt vad han säger i Uppenbarelseboken ska alla människor på jorden se honom när han kommer. Det ska inte vara hemligt. Det ska vara uppenbart för alla. Då kommer han för att döma. Många människor ska därför jämra sig, därför att de är med all rätt ängsliga för att han ska döma dem till helvetet. De tog inte vara på sin nådatid nämligen. Vår text slår fast flera gånger att det inte går att beräkna dagen när han kommer. Det finns 4 detaljer i den här texten som slår fast det här. Så det är verkligen fast understruket. Om den dagen eller stunden vet ingen något. Som det var i Noas dagar, de visste ingenting. Ni vet inte vilken dag er Herre kommer. I en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Det här allvarliga beskedet ska göra oss beredda varje stund. Vi ska fråga oss, lever jag ett sådant liv att jag när som helst kan ta emot min Herre när han kommer? I vilket ögonblick som helst. Tänk om han kommer mitt under en glad fest när mitt omdöme är lite hur som helst. Eller tänk om det är så att medvetandet helt har satts ur spel med för många glas. Eller tänk om han kommer när du sitter och tittar på en porrfilm och tror att ingen ska veta det. Vi har nu söndagen före domsöndag. Före, det finns tid att tänka och bereda sig. Petrus skriver i sitt första brev: var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Och lite tidigare skriver han: slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Att vara nykter betyder här inte bara det att man inte har druckit sig redlöst berusad. Det gör ju naturligtvis att vi inte har omdöme så att vi kan be. Då är vi verkligen inte vakande. I förlängningen betyder det att inte på något sätt låta sig berusas. Vare sig av starka drycker eller av svärmeri som gör att vi fråntas det sunda omdömet. Det som en kristen förmanas till är att vara vaksam och ständigt vaka och be. Att leva i gemenskap med frälsaren. Vad vi än gör och var vi än är. Kanske du nu tänker på att man också behöver sova. Ska vi då vaka så att vi aldrig sover? Jo, att ständigt vaka betyder inte att du ska försumma den naturliga sömnen. Det betyder att vara beredd. Och det kan man också vara när man sover, då man vilar i Jesu beskydd. Då vi är hans händer, då är det han som vakar. På samma sätt är det med dem som på ålderns höst tappat sin vanliga omdömesförmåga. Eller den som ligger i koma på intensiven. Vi behöver inte vara ängsliga. Den som hör Herren till får alltid under alla omständigheter vara trygg i hans händer. Att vara vakande betyder nämligen inte i första hand att det är vår aktivitet som gör att vi avgör det hela. Det handlar om vilan i det som Jesus har gjort för oss. Det handlar om att vi inte ger oss in på något farligt som han inte vill vara med på. Förmaningen att ständigt vaka ska hålla press på vår gamla människa som vill locka oss bort från Jesus. Den gamla människan behöver lagens piska för att inte somna in i andlig likgiltighet och falla i synder som hindrar oss från att leva i bönekontakt med Jesus. Och det är väldigt mycket av denna lagens piska på köttet som vi lyssnar till i denna yttersta tid när vi påminns om att vara vakande. Det andra vi får veta av texten är att Jesus kommer tillbaka en gång. En enda gång. Då kommer han synligt för alla för att ställa fram alla inför sin domstol. Det har gjorts olika modeller av hur det kan se ut när Jesus kommer tillbaka. Och också hur många gånger han kommer. En av de mera fantasieggande tankarna är att Jesus först kommer för att hemligt rycka bort de kristna upp från jorden. Medan andra lämnar kvar och funderar vad det hände med den som försvann. De som lämnar kvar skulle då genomlida den stora vedermödan. Och efter den vedermödan kommer Jesus tillbaka en andra gång för att upprätta tusenårsrike. Och efter det kommer han ytterligare tillbaka en gång till dom. Den här tanken har gjorts populär bland annat genom en serie böcker och filmer som heter Left Behind, lämnad kvar. Romanserien började 1995. Författarna är Tim LaHaye och Jerry Jenkins. Sammanlagt hade det blivit 16 böcker som har sålts i över 65 miljoner exemplar. Hittills har det gjorts 3 filmer om böckerna. Bakom den här tanken ligger en lära som utvecklades speciellt av Hal Lindsey på 1970-talet. Han skrev då en del böcker som sålde väldigt mycket. Då präglades uttrycket dispensationalism om hans läror. Från engelskan dispensation som är då vi har i vårt dispens också. Undantag, befrielse. Och tanken är att de kristna ska undantas från den stora vedermödan. Men det här är bara en bland många teorier. Det finns också sådana som menar att de kristna ska vara med om vedermödan. Eller de ska vara med om halva vedermödan och då ryckas upp. Det finns sådana som tänker att först kommer tusenårsriket och i slutet av tusenårsriket blir det den stora vedermödan. Därför finns det också så många termer. Premillennialister, postmillennialister, pretribulationalister. Post-mid-tribulationalister, post-tribulationalister, tribulation, den stora bedrövelsen, och millennialister är de som tror på tusenårsriket. Så det är ett virrvarr av stora mått att undra på det, för det är ju inte hämtat från Bibeln. Det har ingenting med Bibelns lära att göra, utan det är konstruktioner. Och var har man då hämtat den här konstruktionen? Jo, just från vår text, bland annat. Den här tanken går tillbaka på det som Jesus säger att som det ska vara i den yttersta tiden. Två män ska vara ute på marken. Den ena ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Den som lämnas kvar blir alltså plötsligt medveten om att kamraten har försvunnit. Kvinnorna som malar, den ena märker att plötsligt är den andra borta. Och ännu mera fantasieggande blir det när man beskriver hur en mamma går med sin barnvagn, plötsligt är babyn borta ur vagnen. Man sitter i ett flygplan, flygvärdinnan, putt, borta på en gång. Det är inte att undra på att sådana böcker säljer väldigt när man fantiserar på det här sättet. Tyvärr är den här undervisningen väldigt vanlig. Den har haft en stor genomslagskraft också bland lutheraner. Och det är inte många år sedan som den här läran undervisades också på dagarna med evigheten i sikte. Som vi har diskuterat och några minns. Frågan är om texten beskriver något sådant. Vi ska se på den här texten lite grundligare. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Det ord som här är viktigt är grekiskans afiemi, som här översätts lämna kvar. Och det kan betyda många andra saker också. Låta gå, sända bort, förskjuta, lämna därhen, låta vara, men också förlåta synd. Frågan är vilken betydelse har ordet här? Om man lämnar något därhen eller förskjuter något, så finns det ingen direkt betydelse att man skulle fortsätta som förr. Tänk er att en brandman går in i ett hus som brinner. När han kommer ut har han en person med sig. Det finns en kvar i huset. Han var tvungen att lämna honom kvar. Vilken bild har vi då av denna som lämnade kvar? Blev han kvar för att leva kvar i huset? Ingalunda. Han omkom i huset. Och det är precis det ordet det handlar om här. De som lämnades kvar på Noas tid, de omkom i floden. Betoningen här i texten ligger på tas med, i motsats till att lämnas kvar. Och det har en tydlig parallell till syndafloden. Noa och hans familj togs med i arken. De andra lämnade kvar. Tänk så ödesmättade ord. Det finns ingenting i Bibeln som säger att Jesus ska komma tillbaka flera gånger. I Matteus 25 undervisar Jesus om att han ska komma i härlighet och alla änglar med honom. Och då ska han sätta sig på sin härlighetstron för att döma. Det är om den stunden han manar oss. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Vi ska ännu se på uttrycket som på Noas tid. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Var det fel att människorna åt och drack? Var det fel att de gifte sig? Nej, vi får lite bakgrund, förklaringen till varför det sägs så här i första Mosebok 6. Där situationen före floden beskrivs med följande ord. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Av det här anar vi ett grundfel i hur män och kvinnor levde tillsammans. Guds söner är här antagligen en beskrivning av stamfäderna, de ledande, som hade som uppgift att undervisa och leda sitt folk. Men de handlade själviskt och egensinnigt. De frågade inte efter Guds vilja, utan de bestämde själva efter sitt kötts begär. De var alltigenom onda. Några verser senare berättar Mose hur Gud fattar ett allvarligt beslut och säger till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Nu ger han Noa en tid för att förbereda räddningen för sig själv och sin familj. Samtidigt får han möta jäckande kommentarer av människorna omkring. Petrus beskriver dem som olydiga när Gud tåligt väntade medan arken byggdes. Jesus säger att det ska vara likadant inför hans återkomst. Det ska vara en likadan lösaktighet, en likadan nonchalans inför Guds ord. Det ska finnas samma slags jäckerier av Guds ord och varningar. Människorna ska inte bry sig, även om Gud varnar i sitt ord. Plötsligt ska dagen komma när det är för sent. Då människorna på Noas tid upptäckte flodvågorna var det för sent. Vi kan tänka oss att människorna som mötte tsunamivågorna i Sydostasien för några år sedan upplevde någonting av detsamma. Det finns ju bilder av människor som sprang ut mot vågorna för att ta bilder av det. Det var någonting fantastiskt. Och bara några sekunder senare välde vågorna över det. Det var för sent. Den här fasan, den är naturlig för en människa som inte bryr sig om Guds ord när Gud låter slutet komma. Då Lukas berättar om Jesu återkomst påminner han om den här situationen. På jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas, då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Det här är ju precis vad vi har börjat se i vår värld. Men människorna förstår ingenting. De förstår inte att ta vara på det som Jesus säger sen. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Räta på er, ni har ingen orsak att vara rädda. Det är ju tvärtom. När vi ser det som sker, då har vi orsak att glädjas, för det är ett tecken på att den onda tiden ska ta slut. Nu kommer Jesus tillbaka. Nu är vi tillbaka vid den fråga som jag började med. Den som känner Jesus ska få möta honom med glädje. Paulus skriver om det i 1 Thessalonikerbrevet 4 för att visa att både den som har dött i tron och blivit begravd och den som lever när han kommer ska få möta honom. Han säger så här: vi säger ju detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Här har vi också ett ord om att ryckas upp, men det handlar inte om att ryckas upp i motsats till dem som blir kvar på jorden för att leva. Och det är ju min sanning ett hemligt det här, med basuner och starka röster. Det är en jämförelse med dem som växer upp ur gravarna. I det saliga ögonblick när gravarna öppnas ska alla troende uppstå för att möta Herren. Och Paulus säger att det här ska ske först. Ni ska inte tänka att det blir kvar efter de här som har dött. Först ska det ske. Sen ska vi som lever få möta Herren. Och då säger han också att då ska vi möta honom i rymden. Det här ordet är egentligen luften. Och det påminner om det att när Jesus for till himlen, då for han upp. Och så tog ett moln bort honom. Vart skulle han annars ha farit, kan man säga? Ska han ha farit ner i jorden heller? Eller? utan det är en beteckning om den härliga plats som Gud har upprättat utan att vi förstår geografiskt var den finns. Den härliga platsen som också kallas himlen. Då ska vi för alltid vara hos Herren. Det är det som är det viktiga här. Är du, min vän, ängslig för att du är en syndare, precis som de som förgick sin Noas tid, som inte alltid har varit vaksam, som inte alltid har haft Jesus i tankarna? Idag har vi ännu tiden före domedagen. Det är nådens tid. Ännu får vi fråga honom som har gett sitt liv för oss för att vi skulle få leva, om det är något som fattas oss. Och då får vi gå till Guds ord. Det säger att Jesus har betalt för oss, ja, för hela världen, så att vår synd är borta. Ingenting ska längre anklaga oss utom vår otro. För ordet säger att Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så får vi också gå till vår dopatest, som säger att vi i dopet har räddats genom vatten på samma sätt som Noa och hans familj, så att de vredgade vågorna inte har någon makt över oss. Vi får ta emot det ordet av Herren som säger att han inte ska lämna någon av dem som tror på honom att förgås, utan han ska uppväcka dem på den yttersta dagen. Och den uppståndelsen ska inte vara till skräck, utan till glädje. För då får vi uppleva den onda tiden som vi nu lever i är förbi. Att endast ljus, liv och salighet återstår för Herrens folk. Även du får tillhöra den saliga skaran för Jesus skull. På den grunden får du reta på dig och fröjdas, och de tecken som säger att han kommer snart. Vi ska strax sjunga en liten tid av kval och strid, sen stilla sabbatsro, sen salighet till evig tid i fridens sällabo. Se upp med fröjd, han kommer snart, din Gud och frälsarman. Vad nu är mörkt ska då bli klart. Var trygg, snart kommer han. Amen. Tack, kära Jesus, för att du har gett oss ett hopp som är grundat på något bättre än på våra ansträngningar att vaka och vara redo. Tack för att du gjort allt som behövs för att få möta dig med fröjd när du kommer och komma in i den himmelska bröllopssalen. Håll i oss hårt så att vi inte kommer bort från dig och blir förförda av allt det onda som finns runt om oss och glömmer att leva av ditt ord och vara med dig i bönen varje dag. Om det ber vi för ditt utgjutna blods skull. Amen.